Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Karin som berättar om en våldsam man som hon levde med. Och där finns också ett avsnitt som handlar om Louise som berättar om sin pappa som var psykopat och som utsatte henne för sexuella trakasserier bland annat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
För min advokat sa ju det, men förser inte ni helhetsbilden? Alltså han stod ju i så stor maktposition över hela hennes ekonomi och hela hennes liksom liv. Och han utnyttjade sin roll som läkare för att kunna hjälpa henne. Och hon var i ett så sårbart tillstånd. Och han utnyttjade och har misshandlat och våldtagit och gjort allt för att liksom bryta ner henne. Han dragat ner henne, skrivit ut mediciner till henne och hennes vänner. Hur kan det här inte bli någonting liksom?
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Elina. Välkommen hit Elina. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Ja, jag heter Elina. Jag är en tjej i 20-årsåldern. Som bor i en stad i Sverige och jobbar på en matbutik.
Och vad är det din historia handlar om du berättar lite hur allting började från början?
Alltså det började ju med att jag hade pengabrist på grund av och lite olika saker. Jag hade lite problem med mitt plugg och CSN och lite sådär. Och då så hade jag en vän till mig som sa att men det finns en hemsida där du kan hitta sugar daddies. Och du behöver inte ha sex med dem utan du kan gå på en middag med dem eller göra andra saker bara. För att de flesta vill ju ha sällskap så. Så då började jag träffade jag en kille först som jag bara gick på middag med. Och då tänkte jag alltså, det här är ju jätteenkla pengar. Man blir ju väldigt girig liksom. Och man tänker, jag själv har inte så jätte, då hade jag inte så mycket konsekvenstänk.
Hur gammal var du ungefär när det här började?
Ungefär 18. Sen så stötte jag på en person och han utgav sig för att han var läkare och att vi skulle ses och prata och känna av kemin och sådär. Så då träffades vi och vi åt sushi och han verkade jättetrevlig. Jag är en väldigt öppen människa av mig så jag liksom dela med mig av saker väldigt fort. Kanske lite för fort. Nu när jag liksom tänker efter i bak. Eftersom jag inte kände honom överhuvudtaget. Så att han visste redan där att jag hade mycket psykisk ohälsa. Vad jag inte visste då. Det var ju att det här kommer ju han sedan använda. Liksom genom hela den här relationen emot mig. Liksom.
Om du skulle beskriva just. Hur ser en sån här sugar dating-sida ut?
Man blir medlem som antingen då en sugar babe eller en sugar daddy. Och sen så gör en profil. Man har oftast inte sitt vanliga namn då. Och sen så får du upp folk, antingen så har folk bilder eller så har folk inte bilder. Och sen så kan det vara folk alltså, som randomly skriver till dig. Och sen kan du skriva till folk också om du typ går in på någon och så bara, men den här människan verkar trevlig. Han har en trevlig, biografi. Och sen skriver man med varandra och sen så frågar man vad folk är ute efter på den här hemsidan, för att alla är ute efter lite olika saker. Det grundar sig ju i pengar. Så att man gör ju alltid upp någon slags uppgörelse kring pengar, vad den personen kan erbjuda och vad det man behöver och så vidare och så vidare.
Och den här mannen då, som du gick åt sushi med, om du skulle beskriva honom lite mer som person och hur den här första träffen var?
Där hade jag ju kunnat plocka upp den röda varningsflaggan i att det var lite för bra för att vara sant liksom. För att han var ju väldigt så här, jag ska ta emot dig med öppna armar, jag är läkare, jag är specialiserad inom psykologi. Jag kommer hjälpa dig med att ta dig ur det här liksom. Om du bara litar på mig så kommer jag hjälpa dig, och jag lovar dig att allting kommer bli bra liksom. Och jag själv har inte så bra relation med, eller jag har bra relation med min mamma absolut, men inte med min pappa och sådär. Så det var väl lite liksom, det kändes som en trygghet.
Var han mycket äldre än dig, den här mannen?
Han var i 40-årsåldern, så runt 40 var han.
Kände du dig, om man säger lite otrygg eller lite rädd? Kändes det inte lite så här konstigt i början och var där på den där sidan? Lite läskigt kanske?
Det var lite läskigt, för att det som var, det jag kommer ihåg som var också en varningsflagga, det var att vi skulle ha sett några dagar tidigare. Och sen så sa min kompis då, som hade introducerat mig till den här hemsidan, att så här, men du kanske borde liksom kolla hur han är typ. För han var väldigt så här, men ska vi inte ses idag? Jag mår inte så bra. Och han bara, men jag köper med mig sushi och jag köper med mig läsk och sen så kommer jag till dig. Så vad är din adress? Och då var jag så här, jag vill inte veta att du ska veta vem jag är. Och sen så skrev vi en adress som var lite längre bort, bara för att se, kommer han faktiskt dyka upp här nu? För att om han gör det så är det lite obehagligt, med tanke på att vi aldrig hade träffats tidigare. Och då hade han gått in i den här porten till det här och letat efter mitt namn.
Ni såg honom?
Ja, precis. För då skickade jag ut en killkompis. Och han bara, han är här. Han är i porten och går runt och letar liksom. Men han visste ju inte vad jag hette. Och han sa bara, vilken våning bor du på? Vilken våning bor du på? Liksom. Så jag sa bara, jag bor på 3:an. Hittade på. Sen satt han utanför. Jag sa det, jag bara, jag är inte klar, så du får vänta. Och då så tänkte vi så här, desto mer han väntar, desto skummare är egentligen. För att jag hade ju redan sagt att jag inte ville träffa honom den dagen. Och han hade suttit på den här gungan i ungefär 2,5 timme och väntat på att jag skulle komma ut. Och då fattar inte jag hur han inte kan tänka, att förstår inte han att man blir rädd när man ser en liksom okänd man utanför sin lägenhetsbyggnad liksom. Så där var det också liksom en röd flagga. Men jag kände absolut inget. Han fick mig, när vi satt och åt sushi där, när vi träffades, så fick han mig att känna mig väldigt trygg liksom. Och i efterhand är ju det här bara absolut ren manipulation från hans sida. Men det, eftersom jag inte kände honom och inte visste så mycket om hans bakgrund eller någonting, så var ju inte det någonting som jag tänkte på just då. Utan jag tänkte bara på att jag ska ge ett gott intryck.
Mm. Och hur såg han ut, utseendemässigt?
Han var inte överdrivet lång. Han är svensk bakgrund.
Men tyckte du att han hade en charm och liksom brydde sig om sitt utseende? Eller var han alldaglig?
Vilken bra fråga. Det var inte så att han kom i kostym och slips så. Men jag skulle absolut säga att han var välvårdad.
Efter den här första träffen, vad hände därefter?
Då började vi prata lite mer och mer. Och under den tiden så hade jag fått, eftersom jag lider väldigt mycket av ångest, sådana generaliserad ångestsyndrom, så har jag fått liksom ångeststämpande utskrivet. Och så vi började prata mycket om det, och han var ju så här, jag kommer hjälpa dig med det här. Och liksom, han gav mig liksom en känsla av trygghet på det sättet. Och jag kände ju verkligen att, ja, jag trodde ju på honom, han var ju läkare liksom. Det är ju det här han ska kunna, det är det här han kan. Så att självklart så kände jag ett förtroende för honom. Och då var jag så här, shit, nu kanske det egentligen är så att jag får hjälp. För att jag har sökt hjälp väldigt många år. Men det slutade istället med att... För vi bestämde att, att han skulle betala varje gång vi sågs, oavsett vad vi gjorde för någonting. Sen så började han föreslå att han skulle skriva ut mediciner. Alltså olagliga preparat, alltså morfin, tramadol, exanor. Alltså sådana som du kan sälja på gatan liksom. Och så sa han, men istället för att jag ger dig pengar så är det enklare att du, att jag skriver ut det här till dig och sen så att du säljer vidare det. Och det här har jag nu i efterhand förstått att det här är ju bara för att han ska kunna hålla hake på mig. För att då är jag helt plötsligt kriminell. För att han hade pengar. Och sen så, som jag sa tidigare, att det kändes liksom för bra för att vara sant. För han sa det att jag jobbar i en annan stad där jag bor nu, så har jag, det blev lite problem på jobbet, sa han. Så jag jobbar där istället. De behöver mig mer där, typ sådär. Skulle du vilja följa med en helg? Och jag bara, varför inte liksom? Han bara, så kan du få shoppa. Och jag bara, okej, ja men visst liksom. Så här. Det är väl inte hela världen liksom. Och det var inte så långt bort från där jag bor heller. Och när vi var där så, för jag höll ju på med mina studier där. Och då hade min data precis gått sönder. Och då var han så här, men gud, det är självklart att vi ska köpa en ny data till dig. Så jag fick en ny MacBook-data och väldigt fort liksom. Så att han sålde in sig själv väldigt, väldigt fort. Och vid den här tiden så, eftersom han skrev ut så mycket preparat, så sa han också att han visste precis vilka preparat jag skulle ta för att jag skulle må bra. Så då skrev han ut väldigt tunga smärtstillande och väldigt tunga benzodiazepider, alltså ångestdämpande, som jag då skulle ta liksom hela tiden. Så att jag var ju under den här perioden, liksom under de här månaderna, så liksom allting är rätt luddigt. Och jag förstår ju det nu i efterhand, att han försökte ju bara hålla mig neddrogad för att kunna få som han vill. Och för att jag skulle gå med, eller att jag skulle glömma bort saker om han gjorde någonting. Eller, han fick mig till exempel att skriva på ett... Han sa till mig att han skulle köpa en ny telefon till mig. Som var absolut alldeles för dyr. Som jag inte skulle någonsin skriva på ett abonnemang på 1000 kronor i månaden. Och jag var jättehög. Alltså jag var borta liksom. Och han tar in mig och lyckas få mig att skriva på ett abonnemang. Och då sa jag det, men du betalar den här mobilen nu liksom, så att det är klart liksom. Han bara, ja, jag löser det. Du kan vänta där borta liksom. Så stod han och pratade med säljaren. Och sen så, men du behöver bara skriva under här liksom. Och jag var ju så borta, så jag kopplade ju liksom inte vad det var egentligen som hände. Och sen så sa han det liksom sen när jag såg det här, när jag fick räkningar. Att så här, men vad fan är det här? Och då var det liksom så här, men så länge du är med mig så kommer jag betala det här. Så då blev det ytterligare en hållhake.
Är det väldigt tidigt såna här varningsklockor dyker upp redan? Alltså är det inom bara någon vecka redan du känner? Eller hur kort in i kontakten kommer det?
Jag kommer inte ihåg exakt, men det var första gången jag var i den staden. Och jag tror att det var bara liksom 2-3 veckor efter. Det var väldigt fort liksom. Och jag märkte ju inte alls av hur borta jag egentligen var. Och jag förlitade mig på vad han sa. Att men det här, om du går på det här ett tag och sen så kommer vi prata och så vidare, så kommer du må bättre. Du kommer ta dig ur den här depressionen liksom.
Och som ung, väldigt ung, man inte ens har fyllt 20, det är ju väldigt lätt och skapa sig ett starkt förtroende för en läkare som då är specialiserad i det här området.
Verkligen. Det var ju det som jag kände, att nej, men han måste ju verkligen veta vad han pratar om. Och då litar jag på honom.
Men bodde du själv?
Jag bodde med min bästa vän. Så det var väl där mycket också som jag började liksom koppla lite att den här kontakten är inte så jättebra. Därför att hon, ja men till exempel när jag hade varit och träffat honom, som vi kommer komma in på senare, varför, men att jag var väldigt ledsen och att jag var framförallt att jag var väldigt neddrogad. Alltså så här, hon sa det, du var inte bara hög, du var liksom, du kom hem och var neddrogad liksom, jag kunde knappt kolla dig i ögonen efter jag hade träffat honom. Och liksom så här, vad är det som händer, Elina? Du måste liksom, nu måste du berätta liksom. För det här känns inget bra. Så där var det väl. Men jag, då var jag också så himla påverkad. Så jag, du tappar ju liksom, vad ska man säga? Att jag förstod liksom inte riktigt. Men han säger, jag trodde fortfarande på det han sa.
Och det fanns inga tankar hos dig, jag ska nog sluta träffa honom, eller fanns det väldigt negativa konsekvenser om du skulle bara, nej jag vill inte?
Alltså jag var ju rädd för honom, för att det började bli våldsamt väldigt tidigt i relationen. Han byggde ju först upp en fasad och en trygghet, som att jag ska hjälpa dig och allting kommer gå bra. Och han, jag kommer ihåg att jag pluggade fysik 2 då, och eftersom han är läkare så är han väldigt duktig på det. Så han hjälpte mig jättemycket och liksom visade att han brydde sig. Men sen så gick det över till något helt annat liksom. Att han började visa sitt riktiga jag.
Och de här medicinerna då som han skrev ut till dig, som dels du tog, men också så gick du alltså och sålde det här. Hade han fler såna här kontakter?
Nej, och det hade inte jag heller. Jag hade inga, jag visste inte hur man skulle sälja droger på gatan liksom. Alltså, det var inte det jag höll på med. Jag höll ju på att plugga liksom. Men han skrev ju inte bara ut tabletter till mig, utan han sa att för att det inte ska se konstigt ut och för att ingen ska misstro mig, så, eller för att det inte ska se konstigt ut, så kommer jag behöva, så har du några kompisar som jag kan skriva ut till. Då skrev han ju till exempel både på mig och hon som jag bodde med då. Så skrev han ju ut liksom så här 300-400 kapslar med liksom starka tramadoltabletter. Och skrev mot reumatism till exempel på både mig och henne. Jag har inte reumatism. Jag tror att det var någon annan inblandad också som också fick recept. Och hon fick ju också andra tabletter. Ja, Xanor, Oxycontin och sådana morfintabletter, liksom starka tabletter.
Blev han inte ifrågasatt där han jobbade på sjukhuset? Alltså att hålla på att skriva ut såna här mängder?
Jo, det är inte... Jag vet ju inte. Alltså jag var ju väldigt nära på att ringa till hans chef efter allt det här liksom. Men jag var ju rädd för att det skulle bli förtal, med tanke på att han är väldigt duktig på att prata. Så han hade säkert kunnat prata sig ur det på något vänster. Så jag vågade inte riktigt. Men jag är ju fortfarande chockad än idag att han inte blev ifrågasatt. För att han har ju fortfarande än idag kvar sin läkarlicens efter allting. Vilket jag tycker är helt galet. För han har också nämnt en kommentar, kommer ihåg, att han sa, ja, det är ju lite jobbigt när det kommer in söta tjejer på jobbet. Man blir ju lite sugen. Och då blev jag lite så här, fast då ska inte du jobba som läkare. Det är ju helt galet.
Har du sett honom i den rollen på sjukhuset som läkare? Har du fått på något sätt vara där, eller träffades ni bara hemma hos honom mest?
Nej, så vi träffades ju hemma hos, mycket i den staden där han jobbade i. Och då bodde vi på hotell. Eller ett lägenhetshotell, eller vad det nu heter. Men jag vet att jag gick in där en gång för att skulle hämta nycklarna till hotellet. För att jag hade varit ute hela dagen och det var sommar. Så då var jag så här, jag vill gå hem och lägga mig i sängen och vila. Och då behövde jag gå in på hans jobb. Så jag har ju sett honom i läkarkläder, men jag har inte sett honom liksom med en annan patient. Så.
Vet du någonting om hur, om han hade vänner och hur hans bakgrund såg ut och vem han var mer?
Nej, egentligen inte. Det jag vet, det var ju att jag fick ju reda på sen, som han berättade, att hans förra jobb, anledningen till varför han jobbade i den andra staden var för att han hade blivit anmäld för grov kvinnofridsbrott, heter det så?
Mm.
Alltså att han hade liksom, och sen typ någonting med något sexuellt. Och att det var därför som han jobbade på en annan ort. För jag konfronterade honom om det liksom.
Du sa sen att ganska snart in i relationen så började även bli fysiskt våld. Hur snart är det ungefär, och kan du beskriva lite mer hur det kunde vara?
Det var väldigt tidigt. Och det var ju mycket att han försökte liksom, det var ju efter att han hade köpt den här datorn till exempel. Och då sa han, jag kommer verkligen ihåg att han sa bokstavligt talat liksom att, för det var någon gång som jag sa det till mig, jag ville inte ha sex. Och då sa han, fast jag äger dig nu. Jag får göra vad jag vill med din kropp. Och då sa jag, nej det får du inte, för det är min kropp. Och jag säger nej. Och då tog han bara mig och vände mig om och la mig på mage och våldtog mig helt enkelt. Och våldet var mer bestraffningar. Han ville inte att jag skulle röka cigaretter. Och då sa jag, men det är jättekonstigt att du ska ställa ett sånt krav på mig. För vad spelar det dig för roll? Nej men du ska inte göra det. Annars kommer du få konsekvenser. Så jag blev ju liksom, jag var ju rädd för honom. Och sen så var det någon gång som jag drack en cigarett. För varje gång vi såg sen efter han hade sagt det så tog han liksom, alltså med händerna på min mun och så här, säg blås. Som när man var liten typ. Om ens föräldrar hade kollat att man hade tjuvrökt liksom. Och luktade liksom i min mun. Och då var det en gång som vi möttes på stan där han bodde. Och han säger blås och då visste jag redan att jag hade rökt och han kommer ju känna det liksom. Så jag blev ju livrädd liksom. Och han bara, ja, kom vi går upp. Och sen så fort han öppnar dörren så drar han in mig med armen, låser dörren och drar mig väldigt våldsamt in i hans sovrum och liksom trycker ner mig på sängen. Sliter och drar av mig mina byxor. Alltså, och slår mig väldigt, väldigt hårt på rumpan. Med både handslag och med andra saker. Det kunde vara en träborste någon gång. Det var en, alltså, det är lite luddigt för mig. Men det, är liksom, det var olika typer av föremål. Och han som läkare visste ju precis hur han skulle slå för att det skulle göra mest ont för mig. Och det här var han väldigt tydlig med också. Att du vet att jag vet vart jag ska slå och hur jag ska slå för att du ska känna att du har gjort fel. Och så var han väldigt så här, förstår du varför jag gör det här? Och det här är för ditt eget bästa. Det här är, det är du som har gjort fel, så det här är för ditt eget bästa. Och sen så bad han mig och liksom, jag började ju gråta och jag sa, skrek liksom, snälla sluta. Alltså snälla sluta liksom. Och han liksom, hon skrattade och bara, lilla gumman, jag är inte klar med dig än. Vi har precis börjat. Vid den tidpunkten så kände jag verkligen att så här, shit, han är villig liksom att gå hur långt som helst. Ja, alltså då började jag liksom verkligen så här, men du känner dig ju helt hjälplös liksom. För han tände ju uppenbarligen på att se mig ha ont och gråta. För att jag grät ju och du vet jag hade, för det var så, jag hade ju alltså stora blåmärken liksom nedanför. Så det var ju där också som min bästa vän då noterade det. För jag gick och gömde det hela tiden liksom. Att hon bara, vad är det här? Elina, nu måste du visa. Och sen så visade jag och hon bara, det här är inte okej liksom. Vad är det han gör mot dig liksom? Så här ska det inte gå till. För det var hon som hade introducerat mig till den här hemsidan. Hon hade inte alls haft liksom någonting med någon sån här störd människa att göra tidigare, så hon blev jätte orolig för min skull att vi måste ta dig ur det här på någon vänster. När jag hade då blivit bestraffad väldigt många gånger så kom jag hem varje gång och var helt förstörd liksom. Och helt påverkad och förstörd. Och hon till slut bara, du liksom det här, jag kommer kontakta honom. Han stod i maktposition till mycket i mitt liv just då. Så jag kände att jag vågade inte, plus att jag var rädd för den här människan. Han hade stått utanför min dörr till exempel en gång när jag inte hade svarat. Ja, men liksom letat upp exakt vilken dörr jag bor på. Och liksom stått där och väntat. Och sen, som jag berättade, att han i början då hade stått ute och väntat 2,5 timme. Det är liksom, det är ingen normal människa som gör så. Också en stor grej som gjorde varför jag inte anmälde. För jag tog kontakt med en advokat. Hon sa det att jag förstår precis varför du är rädd för att anmäla. Och det är för att han höll ju väldigt mycket på att trycka på att jag är kriminell. För att jag har sålt droger som han har skrivit ut. Att han hela tiden upprepade det här i mitt huvud gjorde liksom att lämnar jag honom eller anmäler honom så vet inte jag vad hände med mig då. Det var ju liksom, det märktes ju att han sa det i det syftet att liksom, du har inte så mycket att säga till om för att det är du som är kriminell här. Det är du som har sålt tunga droger på gatan liksom. Jag vågade liksom inte bara steppa tillbaka.
När du tänker tillbaks på den här tiden när du hade kontakt med den här mannen, vilka minnen är det som kommer upp främst, som har påverkat dig mest?
Först så var det väl det som jag berättade när han luktade i min mun. För det här var väldigt tidigt också i vår relation, eller vad vi nu ska kalla det för. Och att han då liksom väldigt fort switchade från att vara snäll till att dra in mig i ett rum. Och sen att jag kommer ihåg den gången så tydligt att jag verkligen grät, skrek nej och liksom allt sånt där. Och att han säger, liksom, jag kommer ihåg de där orden, liksom, att jag äger din kropp. Jag gör vad jag vill med din kropp. Och då blev jag rädd. Och att han liksom säger att det är du som har orsakat det här. Och förstår att jag gör det här för din skull. Och att han var liksom, när han slog mig så kunde han säga, nu vill jag att du räknar ner från 10 högt. Även fast jag liksom stod och storbölade. Så var det liksom att han slog ett slag och då skulle jag säga 10. Och sen så slog han ett till slag så skulle jag säga 9. Och han slog hårdare och hårdare för varje gång. Det är ett starkt minne. Ett annat starkt minne är en gång när han slog mig. Han hade några barn. Och en av de barnens rum var vägg i vägg med hans rum. Det här barnet var inne mycket på datan och sådär. Man hör ju fortfarande mellan en vägg. Och att han då slog mig väldigt hårt och att jag sa att det här är inte okej för du har ett barn i rummet bredvid. Du måste sluta. Och då var han så här, nej men det är lugnt. Hen kommer ändå inte höra liksom. Det är ingen fara. Och jag är så här, men det känns inte bra. Ja, men nu är det inte du som bestämmer, nu är det jag. Och sen en annan gång så när min bästa vän då hörde av sig till honom och frågade liksom, vad är det du gör med Elina liksom. Då skulle han försöka bortförklara det här och säga liksom att du ska få se att det inte är lika farligt som hon säger att det är. Och då så föreslog han att vi skulle ta en biltur och att hon då skulle få se på när jag blev slagen för att se att det var inte lika illa som jag upplevde det. Så han körde ut, och det här var ju någonting hon egentligen liksom inte ville liksom. Hon var ju också lite rädd för honom. Och då körde han ut oss, eller ja, mig och henne då, ut i skogen. Och jag ifrågasätter varför är vi ute så mycket i skogen. Ja, men det är för att det är ingen som ska höra eller se. Och sen så ville han att jag skulle sätta mig i baksätet. Sen så hade han den här träborsten med sig, för jag kommer ihåg den här träborsten väldigt väl. Och sen så bad han mig att dra ner byxorna. Och sen så började han slå mig liksom. Hon sitter i framsätet liksom. Och sen så efter kanske en 20 minuter, ja, då störtgrinar jag liksom och säger liksom, snälla, alltså nu räcker det, sluta liksom. Så började ju hon också gråta för att hon blev ju jätterädd liksom. Så hon liksom typ tog tag i honom och bara, nu räcker det. Så här, hon gråter, hon vill inte det här, ser inte du det? Jag vill inte se min bästa vän bli slagen på det här sättet, nu måste du sluta. Du kör hem oss nu. Och varje gång han hade slagit mig också så var det hans manipulativa sätt att få mig att tro att, men det är jag som har orsakat det här. Det var, han tröstade alltid mig efteråt. Så att jag kunde ha legat och grinat och var helt blåslagen liksom. Men efteråt så kunde han ta mig med öppna armar och liksom så här, se så gumman, det är, förstår du nu att det här var för ditt eget bästa? Jag vill dig absolut ingenting illa överhuvudtaget, utan det här är bra för dig. Ja, du kommer tacka mig sen. Jag tror att det var liksom någon slags manipulationsteknik i att få mig att tro att det faktiskt var jag som var problemet. Och att, ja, men han är läkare, han vet bäst och han vet att det här funkar. Och liksom, så att han skulle få mig att känna någon slags trygghet efteråt liksom. Ja, men jag vill egentligen inte dig någonting illa liksom. Fast det var ju väldigt, väldigt tydligt att han gick igång på... När, alltså, så desto mer jag grät och desto högre jag grät och sa nej, desto hårdare slog han liksom.
Hur var hans blick och kroppsspråk när han höll på? Han du ens liksom noterade det? Hur blev han? Förändrade han sig?
Alltså han förändrade sig absolut. Men oftast så var det ju att jag behövde ställa mig på typ alla fyra eller lägga mig ner på mage. Så jag såg ju aldrig hans ansikte under den tiden. Vilket jag absolut inte hade velat sett heller liksom. Men han switchade ju väldigt mycket i humör. Ja, alltså, som att det var en lek typ. Någon sadistisk lek, jag vet inte.
Hur länge pågår den här kontakten och hur kommer du ifrån den här?
Jag vet ju att vi träffades där under sommaren. Och sen så höll ju det här på, hela den där hösten var ju helt luddig liksom. För att jag träffade ju bara honom alltså varje vecka eller två gånger i veckan för att jag var rädd för honom. Och var ju helt väldigt neddrogad hela tiden liksom. Och det här gick ut över till exempel min bästa vän som jag bodde med. Min bästa killkompis som jag stod väldigt nära. För att han visste ingenting. Han hade ingen aning om vad som hände. Utan han trodde bara att jag hade börjat knarka jättemycket liksom. Vilket gjorde att jag fick humörsvängningar och liksom, det blev ju bara värre. Men det pågick väl ungefär ett halvår ungefär.
Och du hann förändra dig väldigt mycket också.
Ja, alltså jag blev ju osäker på vem jag ens var liksom. Verkligen. Och det var ju under den här tiden, under bara det halvåret så försökte jag ta livet av mig två gånger. Första gången var överdos på de tabletterna han hade skrivit ut. Som tur var så kom min bästa vän hem och han ringde ambulans. Och så fick jag kommer inte ihåg, men jag vaknade upp på sjukhus av att min pappa och min syster står framför mig. Och jag är ju helt borta liksom. För att jag orkade inte. Alltså jag kände att jag var fast i en så ond cirkel som jag kommer inte ur. Jag vågar inte berätta det här för min familj, jag vågar inte, vem ska hjälpa mig liksom. Men så var jag med två kompisar i ett annat land under en vecka och då höll han på och var, för han var ju väldigt kontrollerande vart jag var, vilka jag var med, vad har jag tagit, vad har jag ätit, har jag gjort det. För att jag har haft mycket ätstörningar tidigare och då var han så här. Du ska äta, du ska göra det här, du ska liksom, och det är så här, det är inte så enkelt bara att göra. Och jag kom till den punkten då, för att då fick jag mycket tid att grubbla över liksom situationen. Och sen så fick jag typ, ja, med lite hot sms från honom att jag är helt dum i huvudet och jag ska straffas rejält när jag kommer hem. Och när han skriver straffas rejält, eller liksom, han använde något väldigt grovt uttryck, så kände jag verkligen att jag vågar inte åka hem. För att han vet vart jag bor. Och han hade ju aldrig varit hemma hos mig. Men han hade ju kollat upp det på något vänster. Så att jag vågade inte åka hem. Så då gjorde jag ett andra försök att ta livet av mig när jag var i det här andra landet. För att då hade jag också mycket smärtstillande med mig. Liksom. För att jag, då kände jag verkligen att, alltså återigen, och det där var några månader efteråt från den första, att jag kommer inte komma ur det här. Han har ju total full kontroll över mig. Och jag var liksom jag var rädd för den här människan. Det var liksom inte så att det var så att jag kunde säga ifrån. Eller, jag är en väldigt, alltså, stark person på det sättet att jag säger vad jag tycker. Och jag sätter gränser och jag, på det sättet. Men jag vågar, jag var livrädd. Liksom. Det är den första människan i mitt liv som jag faktiskt är och var rädd för.
Och hans liv där pågick precis som vanligt. Han gick till sjukhuset och jobbade och precis som inget har hänt.
Ja, verkligen.
Du tror inte att han var rädd att du skulle anmäla honom?
Jag tror att han var väldigt självsäker i att han visste att jag inte hade så mycket pengar. Han visste att han hade satt upp mig på ett mobilabonnemang som han visste att jag inte skulle kunna betala utan hans hjälp. Han påstod hela tiden att jag stod i skuld till honom för den här datan han hade köpt. Fastän det var en gåva, liksom. Det var ju han som sa att, men det är självklart att du ska ha en ny data om du måste plugga, liksom. Och sen liksom var det mycket det fysiska, liksom. Att jag var ju så här, han kommer ju, om jag försöker bryta kontakten, kommer ju han stå utanför min dörr och vänta tills jag går ut. Med tanke på det han har gjort och hur illa han har gjort mig, så var ju jag verkligen, han är ju kapabel till precis vad som helst. Och det skrämde mig jättemycket.
Och när du är där i det landet hos dina vänner och så, och du vågar inte åka hem, hur blir det sen? Någon gång kommer du ändå hem?
Mm, jag åker hem ändå. Och inte långt därefter så åker jag med honom till den här staden igen. Där han då jobbade. Och det var väl då brytpunkten, liksom. För att det var ju mycket våldtäkter i det här missa. Varje gång jag blev straffad så avslutade han det med att liksom våldta mig, även fast jag låg där och grät, liksom. Jag vågade inte stå bredvid folk som rökte för att han luktade i mitt hår och han liksom, det var ju, och det blev mer och mer såna där grejer. Jag kan inte komma på någon mer just nu med tanke på att allting var väldigt luddigt, men det kunde vara små regler. Jag vill ta på det just det där idag. Och så om jag bara, förlåt, den låg i tvätten, då fick jag stryk. Han hade liksom ingen förståelse för liksom för mig eller för mina omständigheter.
Och du sa att brytpunkten kom här.
Jag hade ju pratat med min advokat lite innan och uttryckt min rädsla, liksom. Hon var ju liksom det att jag kommer vara med dig hela vägen. Det är liksom, men vi måste göra någonting åt det här, för att du kan hamna i jättegrova missbruk. Du utsätter dig själv för en så extremt stor fara. Och han medvetet gör illa dig hela tiden. Han bryter ner dig psykiskt och fysiskt för varje vecka som går. Hon hörde ju det på mig. Liksom att det låter ju värre och värre varje gång vi pratar. Och sen så var det en natt där då som jag hade mens. Och jag vaknar upp på morgonen, för då skulle han gå till jobbet tidigare än vad jag brukade vakna. Jag brukade väl vakna vid 10 och han skulle vara på jobbet vid 8 eller något sånt där. Och sen så vaknar jag av att han smyger ut ur sängen. Och sen så man kan ju höra, om man har ljud på mobilen så kan man höra klickljudet att man öppnar telefonen. Så då liksom så här fortsatte jag låtsas sova, men jag, för att jag tänkte att jag ska ju somna om, liksom. Men sen så drar han av lite av mitt täcke så att man ser alltså mina underdelar, liksom. Och jag blev så stel i den situationen, för att jag visste att skulle jag säga någonting, typ vad fan gör du, så hade han, då hade jag kanske blivit mer straffad. Och sen kom jag ihåg att jag hör att han går steg runt och att man hör de här klickljuden när han tar bilder, och att han liksom tog bilder, ändrade på täcket, tog, alltså liksom lyfte täcket åt sidan, på andra sidan, fotade. Och sen så drar han av täcket och drar ut min tampong när han då tror att jag sover. Eller jag hann väl somna. Och jag, du vet, när man är lite sådär halvvaken men fortfarande halvsover liksom. Så jag var inte fullt medveten om vad det var som hände egentligen. Men det var då jag vaknade. Av att han drar ut min tampong och slänger den i soptunnan. Och sen så tar han av mig mina trosor och våldtar mig. Utan att ens väcka mig. Och då låg jag på mage. Då sa jag bara, aj, liksom, så här, vad gör du för någonting? Ja, men jag ska gå till jobbet snart, och jag behöver min snabbis innan jag går till jobbet. Och men du, jag var inte ens vaken. Sen så blev jag helt stel, för då var jag så tyst. Du ska vara tyst bara. Och sen så, jag blev helt stel, jag låg där helt, helt stel bara. Och sen direkt efteråt så gick jag in på toan och satte mig ner på golvet i duschen och bara liksom bröt ihop och var så här, det här liksom var brytpunkten nu, det här funkar inte liksom. Jag kommer förstöras totalt av det här liksom. Så då valde jag att ringa min advokat och vi hade ju tagit bilen då till den här staden. Så det fanns ju en bil där och jag har ju körkort. Så då sa hon det och då hade jag kontakt med frivården. Och då sa hon det, för det var kanske var en 2 timmar att åka till den här staden. Och då sa min advokat att du ska säga till honom nu att du har glömt ett jätteviktigt möte hos frivården. Och det är jätteviktigt att du åker dit. Och du måste åka dit typ nu. Och sen så tar du hans bil. Och sen så möts vi på ställen om du har blivit våldtagen som man kan bli undersökt och sådär på. Så möter jag dig där och sen så går vi in och så gör vi det här nu. För nu säger jag ifrån liksom. Och jag var ju jätterädd att, alltså, för det. Alltså, men jag kände att det var brytpunkten liksom. Så då skrev jag det till honom att jag behöver verkligen låna din bil. Jag har verkligen glömt bort ett möte. För om man missar möte på frivården så blir det som en ny rättegång. Och det kan, man kan få rätt grova konsekvenser. Så förklarade jag det för honom och så sa jag att jag är tillbaka om några timmar igen. För det var inte så långt mellan de här 2 städerna. Och sen så mötte jag upp min advokat och hon följde med mig genom hela den här undersökningen och allting liksom. Sen så gör vi en polisanmälan på plats. Och under den här tiden så sitter han och då börjar han nog förstå att det är någonting som inte stämmer. Och han hade ju en väldigt liten stad så det fanns inte så där, men jag tror inte att han trodde att jag hade snott hans bil, utan han fattade nog att det var någonting på gång liksom som ja, och jag blev så himla stressad så då tog min advokat mobilen och bara skit i honom. Han alltså så här, för han skickade liksom SMS, vart är du, vad gör du, vad händer? Ja, verkligen maniskt ringde mig. Alltså jag vet inte hur många, det var över 30 missade samtal. Liksom jag hade efter vi hade varit där. Sen gjorde vi en polisanmälan på plats. Det kom två poliser dit. Och sen så berättade jag liksom det som hade hänt. Och sen så skickade jag bara ett sms. För jag var ju, vad ska jag säga till honom om bilen? Vad ska jag göra? Hon bara, det är inte ditt ansvar Elina, någonstans. Skit i den där jävla bilen. Hon bara, du kan säga att han kan hämta upp den på den här polisstationen och att den finns att hämta upp där. Och sen får polisen att ta hand om det helt enkelt. För du ska inte träffa den här människan igen. För då kan det gå riktigt illa liksom. Om han förstår vad som har hänt. Så där gick min brytpunkt. Och då skrev jag det. Att du kan hämta din bil där och där.
Hur agerade han då?
Jag blockerade honom. Direkt. För att jag vill inte ha den stressen. Han blev häktad. De plockade honom på jobbet. Så han satt häktad med fulla restriktioner i 3 veckor. Och sen släppte de honom. Och jag var ju livrädd för att vi bodde i samma stad. Och vi bodde inte så långt ifrån varandra heller. Så att jag visste ju att så fort han kommer komma ut från häktet så kommer han gå, han kommer leta efter mig. Så jag behövde ju alltid ha killkompisar som, ja, men var lite större och kunde skydda mig på det sättet liksom. Och när jag pratar med polisen så säger de att jag råder dig att inte, du kanske inte ska vara ute och gå så mycket på gatorna. Du kanske bör stanna hemma ett tag för din egen säkerhet. Och då var jag så här, men skämtar ni med mig just nu? Ska jag stanna inne när jag är offret i allt det här? Det är liksom ert ansvar att skydda mig. Eller ska jag gömma mig för honom? För det är ju jättekonstigt. För min bästa vän bodde, min bästa killkompis bodde 2 hus ifrån honom. Och där var jag kanske 4 gånger i veckan. Så det var ju jättechockerande att ens höra från en polis att det, för då blev det också, då kom det lite med alltså skam och skuldkänslor att ja, men det är du som har satt dig själv i den här situationen, så det, nu är det du som ska gömma dig liksom.
Men också att de släpper honom, han blir inte dömd för någonting, eller vad är det som händer?
Det som händer är att alltså jag vet inte hur många, det var ett x antal åtalspunkter. Det var väl liksom allt ifrån misshandel, våldtäkt, alltså utnyttjande av alltså sexuella tjänster och så vidare och så vidare. Men det som händer är att jag och min advokat då, går väl på ungefär 12-13 polisförhör som var väldigt jobbiga liksom. Grejen är ju att han är ju akademiker och han kan ju psykologi, det är ju hans specialitet. Så han vet ju precis vad han ska använda emot mig. Han använder mina diagnoser emot, och han påstår att det här var våran uppgörelse, att jag skulle bli straffad. Och jag hade ju spelat in ljudinspelningar på när jag säger nej, och man hör att han slår, man hör att det är hans röst. Bilder på blåmärken, för till, liksom, i slutet på, av den här relationen liksom, eller sådär, så började ju jag, för att det här ska hända någonting måste jag på något sätt ha något bevismaterial, för annars blir det ord mot ord och då kommer han vinna, för att han kommer kunna säga precis vad som helst, och han är ju mer trovärdig i en rättssal med en sån akademisk bakgrund och så vidare och så vidare. Så då började jag ta bilder, göra ljudinspelningar, prata med vänner som liksom har sett hur påverkad jag var och sådär. Jag började skriva ut, ja men jag och min advokat började skriva ut liksom bevismaterial och lägga upp kartlägger liksom här och här, det här träffades vi, här hände den här våldtäkten. För jag kunde liksom gå tillbaka och kolla genom min mobil liksom vad det var jag hade skrivit, till exempel min bästa vän då som visste om det här, för det var ingen annan som visste om det. Men det räckte tydligen inte ens för att komma upp i rättegång. Vilket jag tycker är helt sjukt. Och vi överklagade. Och det hände ingenting. Och då har vi ju ändå ett ögonvittne. Min vän där som var med i bilen. Som har sett mig blivit slagen. Men han har på något sätt lyckats övertala dem om att jag var med på det här. Sen kollar jag upp den här åklagaren då som hade ärendet. Och då visade det sig att den här killen har ju släppt andra våldtäktsfall förut. Så där kände jag väl att om jag hade fått en kvinnlig åklagare hade det nog känts som att det hade varit en större förståelse. För att min advokat sa ju det, men ser inte ni helhetsbilden? Alltså han stod ju i så stor maktposition över hela hennes ekonomi och hela hennes liksom liv. Och han utnyttjade sin roll som läkare för att kunna hjälpa henne. Och hon var i ett så sårbart tillstånd. Och han utnyttjade och har misshandlat och våldtagit. Och liksom gjort allt för att liksom bryta ner henne. Han dragat ner henne, skrivit ut mediciner till henne och hennes vänner. Liksom, och hur kan det här inte bli någonting? Liksom? Men det var brist på bevis. Brist på... Alltså han kunde inte fällas för våldtäkt för att det fanns inte en video på det, säger de. Och det är det här jag blir väldigt konfronterad över. Och det är därför folk inte vågar anmäla våldtäkter. För att om det nu liksom är så pass att det ska krävas en video på när det blir våldtagen. För att den här personen ska kunna fällas. Så hur ska det gå till? alltså, ska jag sätta upp en kamera? Och ibland är det så att det är ju att om du, i alla fall så vet du ju inte om att du ska bli våldtagen. Hur ska jag kunna ha filmat in det? Och det där är ju om något sexuellt ofredande, liksom, att dra ut någon annans tampong, ta någon annan i underlivet och sen penetrera någon när någon sover. Det är ju en våldtäkt. Och jag vet inte hur det på något sätt har, hur han ens har lagt upp orden för att kunna försvara det här, för att det är så sjukt. Och liksom alla jag pratat med, liksom, alltså läkare, de på det här sjukhuset då till exempel, sa ju liksom det att alltså, det här är faktiskt en av de sjukaste historierna som vi har hört. Jag har varit sjukskriven i snart 2 år på grund av den här händelsen och på grund av all den trauman. Så varför händer ingenting? Man känner sig väldigt sviken av systemet när du väl har vågat anmäla någonting och har varit så pass rädd för den här människan. Och sen så låtsas de som ingenting. Då kände jag mig otrovärdig. Som att jag skulle hitta på det här. Eller liksom. Och det är därför tror jag att folk vågar inte anmäla. Liksom. Det är ett så stort mörkertal liksom, som inte syns. För att det är ju som det uttrycket att alla känner någon som har blivit våldtagen. Men ingen känner en våldtäktsman.
Under de här 2 åren nu, när du har varit sjukskriven, kan du berätta lite om hur ditt liv har sett ut fram till idag och hur du har bearbetat den här tiden du hade med honom och de fruktansvärda incidenterna?
Alltså, jag har ju alltid haft kontakt med psykiatrin på olika sätt, men då hade inte jag någon samtalskontakt. Och de erbjöd ju mig mycket liksom, ja, men så här kvinnojour hit och olika typer av sådär. Men för mig kändes det som att efter de här långa polisförhören och efter allt, och det var ju inte bara polisförhör, det var ju möte med min advokat liksom, mycket hit och sådär, så kände jag att jag var helt slut liksom. Så jag orkade inte prata med någon egentligen om det här, för att för varje förhör som gick, desto mer känslor kom fram då också liksom, och mer de här alltså, traumatiska bilderna liksom, alltså flashbacks liksom. Så jag kände mig helt uttömd liksom. Jag kunde knappt, jag orkade inte gå upp ur sängen liksom, och jag har tagit antidepressiva förut, men jag har aldrig mått bra av dem, så jag vägrade, och då hade jag fortfarande tabletter kvar från honom, så jag dämpade mycket efter det med samma tabletter som han gav mig, för att på något sätt ens ja, försöka överleva liksom. Och sen så fick jag har inte träffat någon terapeut och egentligen pratat igenom alltså, om det här. Jag önskar att det hade varit någon där som gav mig en tid liksom, att för att uppenbarligen behöver ju prata med någon. Så jag kände väl att jag hade ju mina vänner som liksom hjälpte mig att dra upp mig ur sängen och liksom. Men där var det verkligen så här, jag tyckte att det var jobbigt att ens alltså öppna min post. Sådana saker som jag har ju flyttat hemifrån när jag var 16, och jag har alltid varit liksom stått på egna ben och varit väldigt självständig och sådär, och kunnat haft 85 bollar i luften liksom. Och här kunde jag inte ens, jag orkade inte ens gå ner till brevlådan och hämta posten, för att jag tyckte att det var för psykiskt utmattande liksom. Så jag kände mig nog väldigt ensam i det, men jag visste också att min bästa vän då som liksom pushade mig till att anmäla, att hon alltid fanns där, för att vi var väldigt öppna liksom. Jag var väldigt öppen med henne om varje gång som saker hände och sådär, så henne, hon var ju mitt absolut största stöd.
Är det svårt att få tag på en psykolog och terapeut och prata om det här, eller är det mer att det bara blivit så, eller att du har pratat med advokaten istället?
I mitt fall så var det väldigt, väldigt svårt att få en samtalskontakt. Men jag vet också folk som Jag vet inte om det grundar sig i mina diagnoser eller vad det kan vara, men sen vet jag ju också folk som har fått hjälp väldigt fort. Så jag tror att det beror väldigt mycket på vilken psykiatri du hamnar på och mycket sånt. Men jag vet ju att psykiatrin i Sverige funkar ju inte så bra. Och det är jag nog inte ensam med att tycka liksom.
Du valde ju att gå tillbaka till den här sugardating-sidan sen. Vad är det som lockar en tillbaka? Och, för det här är ju någonting som du egentligen inte vill göra.
Det tvivlar jag på att det är många som... Jag tvivlar på. Det är som folk säger... Eller som alltså folk uttrycker sig som säljer sex liksom, så, här, så öppet. Att det är ingen som vill ha en ledsen hora. En hora som säger jag vill det här, jag är jättelycklig med mitt yrke, det säljer. En lycklig hora säljer. Förstår du hur jag tänker? Så att även om folk säger att jo, men det, hon var ju med på det, hon ville ju det, hon sa ju att hon liksom, vet jag ingen som någonstans innerst inne vill det, utan det är någonting som du säger för att det säljer. Det är som att sälja en tv-apparat och säga nej, men den är inte så jättebra.
Känner du att man kan få liksom pengar att klara sig genom att gå med på de här träffarna med de här männen?
Ja, det är väl det som är, liksom, det är lite farliga. Du kan ju få 4 000 för att bara äta middag med en människa i en timme. Liksom. Och då har du helt plötsligt också sparat in matpengar. Det är ju sådana saker som liksom... Det är där liksom man lockas av de här väldigt snabba pengarna. Och just att det inte är kriminellt att gå och äta middag med någon eller till och med ha sex med någon för pengar. Som tur är har vi ju den nordiska modellen som skyddar de som säljer sex eller gör sexuella tjänster eller sådär. Men det är väl allt ifrån en 4 000 till 7 000 per gång. Och för många är det en månadshyra. Då blir det väldigt enkelt liksom, att dra sig in i det där. Och inte känna att ja, men varför ska jag jobba om jag kan göra det här en gång eller två gånger i månaden. Och sen så blir det 3 gånger i månaden. Och sen så helt plötsligt så kanske du vill ha de där skorna. Eller du känner att du vill gå ut och festa och så har du inte riktigt råd. Ja, men då krävs det en träff och sen så kan du göra vad du vill liksom. Eller den här resan som du alltid vill ha åkt på till exempel. Det är ju sådana saker. Sen vet jag folk som är med och har som ett slags självskadebeteende. Alltså liksom som ett sexmissbruk. Och sen att de då känner att man får pengar. Liksom att det är ett plus på det sättet. Men det har ju aldrig varit min. Och det är jag väl väldigt tacksam för att jag inte gick in på det sättet eller med den inställningen liksom. Utan för mig har det varit att jag har suttit i riktigt kniviga situationer och ingen av mina föräldrar eller någon som jag kan luta mig tillbaka till kan låna ut pengar eller hjälpa mig på det sättet.
Tror du att just såna här psykopater och narcissister dras mycket till såna här typer av sajter?
Ja, det tror jag. För att det är ju väldigt uppenbart, i alla fall de männen jag har träffat, att det är ju någonting med det här maktmissbruket, makten. Att ha makt över, som läkaren sa, jag äger din kropp, jag gör vad jag vill med din kropp. Det är bara makt. Det finns ingenting annat i det där än liksom ondska och makt. Och det är ju de typer av personlighetsstörningar eller de typen av personligheter eller personer bara överlag. Som jag tror dras till sådana. Visst, det finns väl säkert liksom en liten andel som faktiskt genuint är trevliga och som vill skämma bort andra. Men majoriteten är inte så. När du utsätter dig för någonting sånt här så kan du förvänta dig att du kommer bli våldtagen någon gång. Du kommer bli misshandlad. Du kommer bli förnedrad. Kommer få göra saker du inte vill. Och du kommer bli psykiskt nedbruten. Liksom, sakta men säkert. du vet inte vem du möter. Du kan tro att den här människan vill dig allt gott någonsin, för att det är precis det som sägs liksom. Du vet aldrig vem som skulle kunna göra illa dig eller utsätta dig för olika typer av saker som du inte vill. Oavsett hur snäll den här människan ser ut eller vad den har för bakgrund, akademisk bakgrund, etnicitet, utseende, vad som helst. Relation till dig. Du har ingen aning. Det finns inte liksom, du kan inte sätta prick på den här är mer benägen att göra så här eller den här är mindre benägen, utan alltid ha i åtanke. Och alltså det jag vill förmedla mest är väl liksom att det här är någonting som bryter ner den sakta men säkert. Och jag önskar ingen det jag har varit med om. För att det har förstört så mycket i mig och för mina framtida relationer. Jag har jättesvårt att släppa in folk och kunna ens känna kärlek. För att jag är så avtrubbad eller för att jag tror att folk vill mig illa till exempel. Jag har testat att gå in på den här sidan som man då, för att kunna se vad är det för typ av tjejer som är på den här sidan liksom. Och det är 13, 14, 15, 16-åringar liksom. Och det är barn. De är inte vuxna, de är inte ungdomar, de är liksom, i mina ögon ser jag dem, de är barn. Sen att han också själv kunde säga det, att ja, det är ju lite jobbigt när man jobbar som läkare och det kommer in en söt liten flicka eller en söt liten tjej. Det blir lite svårt att hålla ögonen och händerna i styr. Bara en sån sak, och att han fortfarande går fri. Och fortfarande har sin läkarlicens och fortfarande har rätt att träffa de här människorna. Och han är kvar, för jag har kollat upp det också, han är kvar på sidan. Och det är inte så att han var inloggad senast för 3 år sedan, utan det var ju bara någon vecka sedan. Och det skrämmer mig jättemycket. För att då vet jag att jag var inte den första och jag kommer absolut inte vara den sista.
Mikael Larsen, du är relationsexpert. Vad säger du när du har lyssnat på Elinas berättelse?
En ung, utsatt kvinna, alltså både utsatt psykiskt och ekonomiskt. Jag brukar inte separera ekonomi och psyke, för det hör väldigt ofta ihop med varandra. Det är en existentiell fråga, pengar eller inte pengar. Så att det påverkar vårt mående, och här är hon sårbar när hon möter den här, vad ska jag kalla det, läkaren.
Han är till och med alltså psykiatriker och är också en sugar daddy. Du har alltså sin sida eller sitt konto där.
Och våldtäktsman och sadist, misshandlar. Det är ganska skrämmande, och jag menar, så fort jag hör, om det är läkare, psykiatriker, psykologer eller poliser, folk som ska skydda människor, när de ger sig på, då har det gått långt som jag ser det. Och det är ju helt, jag förstår inte, jag kan väl inte tillräckligt mycket om det, men hur kan han jobba vidare? Och hur han manipulerar henne och våldtar henne vid upprepade tillfälle, misshandlar henne, utnyttjar henne, gör henne beroende av honom ekonomiskt och med mobil och dator och allt möjligt som han med sina billiga trick använder sig av. Och så är han då säkert väldigt, bland kollegor och andra, karismatisk och verbal och förtroendeingivande intryck.
Han använder sig av olika metoder, till exempel att han ska lukta hennes mun för att se om hon har rökt. Och sen så kör han bestraffning, alltså även om hon inte röker. Alltså.
Han låter gå igång på det där med bestraffning. Så att, återigen, jag har nämnt det ett par gånger i avsnitten här, men det är ju ett sadistiskt beteende detta också. Det har ju ofta sociopater och psykopater. Nu är detta inte en sociopat, för att de är inte charmerande och kan föra sig i samhället. De lever i samhällets ytterkanter, men det här är ju en person som jobbar och ska hjälpa människor.
Jag blev väldigt skrämd också av den här situationen när han tar ut henne i skogen och misshandlar henne framför sin vän.
jag kan inte komma på någon annan typ av personlighet som nu är inte jag psykiatriker eller psykolog på det sättet, men jag kan inte, när jag sitter och försöker tänka vilka personligheter kan jag så här, ja, psykopater tänker jag.
Och han blir frisläppt och han blir alltså polisanmäld, han blir frisläppt, han jobbar än idag som psykiatriker, och också det här sjuka att han tänder på sina patienter, som han säger till henne.
Ja, han berättar ju en hel del för Elina som gör att han, men han försätter ju också en situation där hon ska sälja droger, så han då ska kunna ha en hålhake på henne som kriminell. Så att sen kan han ju säkert hitta på också att hon är någon sjuk klient han har haft, som han kan säkert vara kreativ där för att hon inte ska framstå som trovärdig. Sådana här människor, de skördar offer och fruktansvärt lidande. Men det är klart att hans dagar räknade. Det är ju någon som, han kommer bli påkommen.
Vad skulle du vilja säga till tjejer som finns på såna här sidor eller funderar på att skriva in sig på såna här sidor?
Vistas inte där, för att de männen som är där är inte friska. Jag kan inte säga det på något annat sätt. Vistas inte där. Gör allt du kan för att hitta ditt självvärde. Ta all hjälp, vänner, familj, vilka det är. Även om du inte tror att det finns någon vänlig själ i världen som kan hjälpa dig, så finns de. Men de finns inte på en sån här sida. Och de finns inte, det finns ingen normal man som utnyttjar kvinnor på det här sättet. Och tänk på en sak också. En del av de här männen har döttrar. Tänk dig ha en dotter och så utnyttjar man någon annans dotter som är utsatt. Vad säger det om dem?
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, så lyssna på avsnitt 5 i säsong 1 där Emma berättar om en läkare som hon hade en relation med. I nästa avsnitt så möter vi Karl som berättar om en kvinna han hade en relation med som var psykopat, och hon låste bland annat in honom i ett rum med en hink som han skulle kissa i. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay, där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
Podplay.